Kapitel 4. In i Carhane. Perrin skulle ha hållit högre tempo än Rand, fast han visste att hästarna inte skulle ha orkat med det särskilt länge. Halva tiden red de i trav, andra hälften sprang männen bredvid sina skrittande riddjur. Rand verkade inte medveten om någon annan, frånsett att han hela tiden hade en hand redo för att hjälpa Min om hon snubblade. Annars var det som om han var någon annanstans och blinkade förvånat när han blev medveten om Perrin eller Loyal. Sanningen att säga var ingen annan bättre däran. Då Brains och Havians soldater stirrade rakt fram och ältade sin egen oro över vad de skulle finna när de kom fram. Tjuvflodsmännen hade smittats av Perrins mörka humör. De tyckte om Fail. Vissa rent av dyrkade henne om sanningen skulle fram och om hon hade farit illa på något sätt. Till och med Arams iver falnade när han insett att Fail kunde vara i fara. Alla hade blicken och koncentrationen på de mil som låg framför dem, mellan dem och staden. Åtminstone alla utom ashamanerna. De red bakom Rand likt en skock korpar och spejade över landskapet som trupperna genomkorsade, fortfarande på sin vakt mot bakhåll. Där Shiva satt hopsjunken som en säck potatis i sadeln och muttrade vresigt för sig själv när han måste springa. På hans mörka blickar såg det ut som om han ville stöta på ett bakhåll. Risken för det var emellertid minimal. Sallin och ett dussin far Darish May löpte framför kolonnen inom synhåll för Perrin. Ytterligare en grupp fanns längre fram och bägge flankerna bevakades av varsin trupp på samma antal. Några av dem hade stuckit de korta spjuten innanför pilbågshölstren de hade fastspända på ryggen så att spjutspetsarna guppade över deras huvuden och hade istället de korta hornbågarna framme med pilar redo på strängarna. De fördelade sin vaksamhet jämnt mellan att spana efter allt som kunde tänkas hota Kar Akarn och att betrakta Rand själv, som om de misstänkte att han skulle försvinna igen. Om någon fälla väntade på vägen eller någon fara närmade sig så skulle de hitta den. Chiad var en av de jungfrur som sprang med Shalin, en lång kvinna med rödbrunt hår och grå ögon. Perrin stirrade på hennes rygg och försökte med ren viljekraft få henne att sacka efter och prata med honom. Då och då kastade hon en blick åt hans håll. Men hon skydde honom som om han haft tre olika smittsamma sjukdomar. Bane var inte med kolonnen. De flesta jungfrurna följde mer eller mindre samma väg tillsammans med Ruark och hans Algaid Siswai, men i långsammare takt på grund av vagnarna och fångarna. Fails svarta sto travade bakom Rapper med tyglarna fastgjorda vid Perrins sadel. Tjuvflodsmännen hade haft med sig svala från Caimlin när de anslöt sig till honom föreslaget vid Domais brunnar. Varje gång han såg på stoet som följde honom med spänstiga steg dök hans hustrus ansikte upp för hans inre syn. Hennes järva näsa och generösa läppar, de sneda, blixtrande mörka ögonen över de höga kindbenen. Hon älskade sin springare, kanske nästan lika högt som hon älskade honom. Det var en kvinna lika stolt som hon var vacker och lika hetsig som hon var stolt. Devran Bashirs dotter skulle inte gömma sig eller ens tygla sin tunga för någon som Kalaver. Fyra gånger stannade de för att låta hästarna vila och varje gång fick dröjsmålet Perrin att gnissla tänder. Att ha väl hand om hästar var någonting som föll sig helt naturligt för honom. Han kontrollerade tankspritt att allt var väl med Rapper, gav hästen att dricka utan att behöva tänka på det. Svala var han mer noga med. Om Svala kom välbehållen till Carhane. Det var en fix idé han hade fått. Om han hade med sig Fails sto till staden skulle hans hustru vara trygg och frisk. Det var löjligt. En pojkes fantasier. En liten pojkes befängda fantasier. Men likväl ville tanken inte släppa taget. Varje gång de stannade försökte Min få honom på bättre humör. Med ett brett flin sa hon att han såg ut som döden själv en kall vintermorgon, som om han bara väntade på att någon skulle skotta igen hans grav. Hon sa att om han gick för att träffa sin hustru med en sån min skulle Fail slå igen dörren framför näsan på honom. Men hon fick erkänna att ingen av hennes syner lovade att Fail skulle vara oskadd. Ljus, Perrin, sa hon till sist uppgivet medan hon drog på sig sina grå ridhandskar. Om någon försöker göra den kvinnan för när lär hon låta honom vänta ute i hallen tills hon har tid med honom. Han var nära att morra åt henne. Det var inte det att de båda kvinnorna tyckte illa om varandra direkt. Loyal påminde Perrin om att en hornsökare kunde ta vara på sig själv och att Fail hade överlevt drabbningar med trolllocker utan att ta skada. Hon mår bra, Perrin, mullrade han hjärtligt där han stövlade fram vid Rappers sida med den långa yxan över axeln. Det är jag säker på. Men han sa samma sak 20 gånger och för varje gång lät han lite mindre övertygande. Loyals sista försök att muntra upp Perrin gick längre än Ogien hade tänkt sig. Jag är helt förvissad om att Fail kan ta vara på sig själv, Perrin. Hon är inte som Aerith. Jag kan knappt bärga mig inför att Aerith tar mig till make så att jag kan ta hand om henne. Jag tror jag skulle dö om hon ändrade sig. När han sagt det förblev hans mun vidöppen och de väldiga ögonen uppspärrade. Med fladdrande öron snavade han över sina egna fötter och var nära att falla omkull. Det där hade jag inte alls tänkt säga, sa han hest när han återkom i fatt Perrins häst. Öronen skälvde fortfarande. Jag är inte säker på att jag vill. Jag är för ung för att... Han svalde hårt, gav Perrin en förebroende blick och kastade en efter Rand fram i täten också. Man vågar knappt öppna munnen med två taveren i närheten. Vad som helst kan fara ur den. Det var ingenting som inte kunnat slinka ur honom ändå, vilket han mycket väl visste. Men utan taveren hade risken kanske varit en på tusen. Eller en på tusen gånger tusen. Det visste Loyal också. Och det verkade göra honom minst lika rädd som någon gång under den tid Perrin känt honom. Det dröjde en god stund innan Ogiens öron slutade darra. Fail upptog Perrins tankar, men helt blind var han ändå inte. Det som först bara fanns i hans synfält utan att han egentligen såg det trängde så småningom allt mer in i hans medvetande. Det hade varit mycket varmt när han begav sig norrut från Carhain för knappt 2 veckor sedan. Men det verkade som om den svarte skräpp hade hunnit hårdna på denna tid och landet var än mer plågat än förut. Skört, torrt gräs sprakade under hästhovarna. Hoptorkade klängväxter låg likt spindelvävar över klippblocken på slänterna. Och nakna trädgrenar, inte bara avlövade utan döda, knakade när den heta vinden ruskade i dem. De vintergröna tallarna och läderbladsträden var ofta gula eller bruna istället. När de färdats några mil hade det börjat dyka upp gårdar, enkla, fyrkantiga byggnader i mörk sten. De första hade legat i enstaka, isolerade gläntor. Men så småningom kom de allt tätare ju mer skogen tunnades ut och till sist knappt gjorde sig förtjänt att kallas skog överhuvudtaget. Här stötte de på en väg, väl inkörda vagnspår som slingrade sig fram över kullarna som nu huvudsakligen täcktes av fält inhägnade med stengärdsgårdar. Till en början gav de flesta av gårdarna intryck av att vara övergivna. Utanför en kunde en stol ligga kullvält på gårdsplanen. Framför en annan hittade man en trastocka slängd vid vägkanten. Magra kor och slöa får syntes här och där i hagarna där de ofta hade sällskap av en skock korpar som kivades som ett kadaver. De passerade knappt en hage där det inte låg ett eller två döda djur. Tunna bäckar sipprade fram mellan strandbankar av torkad lera. Fält som borde ha legat under täta snötäcken såg istället ut att när som helst kunna smulas till damm och blåsa iväg om de inte redan var i färd med att göra det. Ett moln av damm steg upp och märkte ut kolonnens framfart tills den smala jordvägen övergick i den breda, stenlagda väg som ledde till Jiangai-passet. Här stötte de på människor, om än få och för det mesta håglösa och matta i blicken. Solen hade nått nästan halvvägs ner till horisonten och det var hett som i en bakugn. Då och då mötte de en oxkärra eller häst med vagn som genast skyndade ut på smala stigar eller till och med ut på fälten för att komma ur vägen för dem. Vagnsförarna och det fåtal bönder som var ute på fälten stirrade med tomma ansikten efter de tre baneren när de drog förbi. Närmare 1000 beväpnade män var skäl nog att titta stort. 1000 väpnade män som med bråska och målmedvetenhet var på väg någonstans. Det var skäl nog att både stirra och vara tacksam när de hade dragit förbi. Till sist när solen bara hade 2 gånger sin höjd kvar att sjunka nådde vägen ett backkrön och där bredde Carhain ut sig 2 eller 3 mil framför dem. Rand höll in och jungfrurna, nu samlade i trupp, sjönk ned i hukande ställning. De minskade dock inte sin vaksamhet. Ingenting rörde sig på de nästan trädlösa kullarna som omgav staden. En väldig, bister fyrkant av grå sten vars murar i väster stupade ned mot floden Algonaya. Fyrkantiga torn reste sig innanför de fyrkantiga murarna. I floden låg fartyg av alla upptänkliga storlekar för ankar och andra var förtöjda vid kajerna på motsatta sidan floden där stadens spannmålsmagasin låg. Ett fåtal båtar var i rörelse, framdrivna antingen av segel eller långa åror. De gav ett intryck av fred och välstånd. På himlen fanns inte ett moln som kunde fördunkla det skarpa kvällsljuset och Perrin hade inga svårigheter att urskilja de väldiga fanor som vajade från stadens torn när vinden sträckte ut dem. Det röda ljusbaneret och det vita drakbaneret med sin ringlande gestalt i rött och guld. Carhains fana med en gyllene soluppgång mot blå botten. Och så ett fjärde med lika framträdande plats som de andra. En silverne diamant mot ett fält av gula och röda rutor. Med bister min tog Dobrain sin lilla tubkikare från ögat och stoppade tillbaka den i ett fodral av präglat läder som satt vid hans sadel. Jag hoppades att vildarna på något sätt fått det om bakfoten. Men om Shaigans baner vajar jämsides med den stigande solen betyder det att Carlaver har tronen. Hon har säkerligen delat ut presenter i staden dagligen. Pengar, mat, grannlåt. Det hör ihop med kröningsfesten. En regent är aldrig så populär som veckan efter tronbestigandet. Han sneglade på Rand. Det syntes på hans spända min hur hårt det tog på honom att tala klarspråk. De ofrälse kan göra uppror om de inte är nöjda med vad ni gör. Gatorna kan komma att fyllas av blod. Harians grå vallak dansade med en otålighet som speglade ryttarens sinnesstämning och mannens blick skiftade oavlåtligt mellan Rand och staden. Det var inte hans stad och han hade redan gjort klart att han brydde sig föga om vad gatorna fylldes av så länge hans egen härskarinna var trygg. En lång stund betraktade Rand staden. Eller verkade i varje fall göra det. Vad det än var han såg så var hans min mörk och dyster. Min såg på honom med oro och kanske även medlidande. Jag ska försöka se till att det inte blir så, sa han till sist. Flynn, stanna här med soldaterna. Min, hon avbröt honom skarpt. Nej, jag går dit du går, Randall Thor. Du behöver mig och det vet du. Det sista lät mer som en bön än ett krav, men när en kvinna satte händerna mot höfterna och fixerade henne med blicken på det där sättet betydde det knappast att hon tiggde om lov. Jag kommer också med, sa Loyal, som stod lutad mot sin långskaftade yxa. Du har en förmåga att alltid hitta på en massa saker när jag är någon annanstans. Hans röst fick en klagande ton. Det duger inte, Rand. För bokens skull. Hur ska jag kunna skriva om någonting när jag inte själv är med? Fortfarande med blicken på min började Rand lyfta handen mot henne, men lät den falla. Hon såg honom stadigt i ögonen. Det här är vansinne. Med ett stelt grepp om tyglarna styrde Dashiva sitt trinda sto närmare Rands svarta häst. Hans drag präglades av motvilja. Kanske blev till och med Ashamaner illa till mots av att komma Rand för nära. Det enda som behövs är en enda man med en båge eller en kniv och att ni inte upptäcker honom i tid. Skicka ner en Ashaman för att göra vad som behöver göras, eller fler om ni tror att det behövs. Med en portöppning till palatset kan allt vara avklarat innan någon begriper vad som har hänt. Och sitta här tills det blivit mörkt, sköt Randy, som hade svängt runt med sin vallack för att komma öga mot öga med Dashiva. I väntan på att de ska bli tillräckligt bekanta med den här platsen för att kunna öppna den. Det vore ett säkert sätt att hålla blodspillan. De har sett oss från murarna, om de inte är blinda. Förr eller senare skickar de ut någon för att ta reda på vilka vi är och hur många. Resten av kolonnen var fortfarande dold bakom kullen tillsammans med baneren. Men en grupp beridna män med spjutjungfrur i sällskap uppe på ett backkrön var någonting som oundvikligen måste dra till sig viss uppmärksamhet. Jag gör det här på mitt sätt. Han höjde vredgat rösten och sände ut en doft av kallt ursinne. Ingen dör om det är möjligt att undvika, Dashiva. Jag har fått all död jag kan smälta. Förstått? Ingen. Som ers nåd draken befaller. Mannen böjde nacken, men han lät sur och luktade. Perrin gned sig om näsan. Lukten flackade. Kastade sig häftigt mellan rädsla, hat, vrede och ett dussin andra känslor så snabbt att de nästan inte gick att urskilja. Perrin hyste inte längre några tvivel om att mannen var galen, hur väl han än lyckades hålla masken. Men Perrin brydde sig egentligen inte om det längre. Han var så nära. Han körde hälarna i Rappers sidor, satte av mot staden och Fail utan att vänta på de andra och märkte nätt och jämt att Aram var honom tätt i hälarna. Han behövde inte se Aram för att veta att han skulle finnas där. Det enda han kunde tänka på var Fail. Om han kunde föra svala välbehållen in i staden. Han tvingade sig att lugna Rapper till snabb skritt. En galopperande ryttare drog till sig uppmärksamhet, frågor och förhinder. I den takten kom de andra snart i fatt honom och Aram, de av dem som kom. Min hade tydligen fått som hon ville, liksom Loyal. Spjutjungfrorna spred sig i solfjäders formation framför dem. Några av dem med medkännande blickar till Perrin när de sprang förbi. Chiard stirrade ner i marken tills hon hade honom bakom sig. Jag tycker fortfarande inte om den här planen, muttrade Havien som red på ena sidan av Rand. Förlåt mig, er snådraken, men det gör jag inte. På Rands andra sida grymtade Drobrain till. Vi har redan gått igenom det där, Mejnare. Om vi gjorde som du vill skulle de stänga portarna för oss innan vi hunnit rida en mil. Havien brummade någonting ohörbart och lät hästen dansa några steg. Han hade velat att alla soldaterna skulle följa med Rand in i staden. Perrin tittade bakåt över axeln, förbi ashamanerna. Damer Flynn gick att känna igen i sin svarta rock och tillsammans med honom syntes några av Tjuflodsmännen uppe på höjden vid sidan av sina hästar. Perrin suckade. Han skulle inte ha haft någonting emot att ha några av Tjuflodskararna med sig. Men Rand hade förmodligen rätt och Drobrain hade hållit med honom. En handfull män kunde komma in där en hel här skulle få stanna utanför. Om portarna var stängda skulle Rand bli tvungen att låta ejlkrigarna belägra staden. Om de nu fortfarande lydde honom. Och sen skulle slakten börja på nytt. Rand hade stoppat ner dragspiran så att bara änden av det snidade skaftet stack upp. Och hans osmyckade rock såg inte ut som någonting draken återfödd kunde tänkas ha på sig. Vad ashamanerna beträffade var det ingen i staden som visste vad en svart rock kunde innebära. En handfull män var också lättare att döda än en smärre här, även om några av dem kunde leda kraften. Perrin hade sett en ashaman genomborras av ett shaido-spjut och mannen hade dött precis som vem som helst. Där Shiva muttrade någonting för sig själv och Perrin snappade upp orden hjälte och idiot. Båda uttalade med samma nedsättande ton. Om det inte varit för Fail skulle han kanske ha hållit med. Vid ett tillfälle spanade Rand bort mot Ale-lägret som bredde ut sig över kullarna ett par mil öster om staden. Och då höll Perrin andan. Men vad Rand än tänkte så höll han sig kvar på vägen. Ingenting annat än Fail spelade någon roll. Ingenting, hur Rand än såg på saken. En dryg halv mil innan portarna red de in i ett annat läger. Ett som fick Perrin att rynka pannan. Det var stort nog att vara en egen stad. Ett brett bälte av rankiga sävhyddor och fallfärdiga tält gjorda av skräp som täckte den brända marken ända fram till stadsmuren så långt Perrin kunde se. En gång hade detta varit förporten, ett gytter av vindlande gator och gränder. Men sen hade Shaido-styrkorna bränt ner dem. En del av invånarna såg på under tystnad när det sällsamma sällskapet passerade. Stirrade på Ogen och Älgjungfruna. Men de flesta fortsatte med sina sysslor med dystra, vaksamma miner. Noga med att inte se någonting som inte var rakt framför deras ögon. De bjärta färger och ofta trådslitna begagnade finkläder som förportsborna brukade bära blandades här med de plagg i dämpade färger som var vanliga i Carhain. Bönders och bybors mörka kläder. Förportsborna hade vistats inne i staden när Perrin gav sig av, tillsammans med tusentals flyktingar från landets inre regioner. På många ansikten såg han både blåmärken och sår, ofta obandagerade. Karlaver måste ha kört ut dem. Av egen fri vilja skulle de aldrig ha gett upp det skydd som murarna bjöd dem. Både förportsborna och flyktingarna fruktade Shaidos återkomst på samma sätt som den som blivit svedd in på benen fruktar glödgat järn. Vägarna löpte raka vägen genom lägret och fram till Jangai-porten, vars tre höga kantiga valv på ömse sidor flankerades av vakttorn. Uppe på basstationen stod hjälmklädda män och tittade ner mellan murkrönets stenar. En del av dem spanade bort mot männen på kullen och här och där syntes en officer med korn som höll en kikare framför ena ögat. Rands lilla sällskap drog till sig undrande blickar, ryttare och älgjungfrur, ovanliga reskamrater. Det syntes armborstskyttar uppe på det sågtandade murkrönet, men än så länge var det ingen som hade höjt sitt vapen. De järnbeslagna portarna stod öppna. Perrin höll andan. Han hade en oerhört stark lust att sätta av i galopp mot solpalatset och Fail. Strax innanför portarna stod ett lågt vakthus i sten där främlingar skulle skriva in sig innan de kom in i staden. En carhainsk officer med fyrkantigt ansikte såg med missnöjd min på när de passerade och kastade oroliga blickar på spjutjungfrurna. Som jag sa, kommenterade Dobray när de lagt vakthuset bakom sig. Karlaver har lämnat fritt inträde till staden under kröningsfesten. Inte ens någon som är efterlyst får bli utestängd eller uppehållen. Det är tradition. Han lät emellertid lättad. Min suckade hörbart och Loyals utandning hörde säkert ett par kvarter bort. Perrin var fortfarande alldeles för spänd för att kunna andas ut. Svala hade kommit in i Carhain. Nu gällde det bara att ta henne till palatset också. På nära håll höll Carhain allt vad staden lovat när man betraktade den från fjärran. De höga kullarna låg innanför murarna men hade formats i terrasser och klätts med sten tills det inte längre syntes att det var kullar. Breda gator fulla med folk möttes i räta vinklar. I denna stad utgjorde till och med bakgator och gränder ett rätvinkligt rutnät. Gatorna följde motvilligt backarna upp och ner eller skar helt enkelt rakt igenom dem. Samtliga byggnader, från verkstäder och butiker till palats, bestod av idel hårda fyrkanter och stränga rektanglar. Det gällde till och med de väldiga tornen som med sina strävpelare reste sig på toppen av varsin höjd, innesluta i byggnadsställningar. Detta var Carhains ändlösa torn, omnämnda i sägner och berättelser, som fortfarande höll på att byggas upp igen efter Ale-kriget. Det var som om staden var hårdare än sten, en vass, kantig plats. Och det intrycket förstärktes ytterligare av de skarpa kvällsskuggorna som sträckte sig över allting. Det ryckte nästan oavbrutet i Loyals tofsprydda öron. Pannan var väckad i djupa rynkor och de slokande ögonbrynen nuddade vid kinderna. Det syntes inte många tecken på vare sig kröningsfesten eller höga Chasselin. Perrin hade ingen aning om vad en karhainsk kröningsfest kunde tänkas föra med sig. Men i Tjufloden var begrundandets dag en glädjens tid då man glömde bort det dystra vintermörkret. Här var det nästan tyst trots att det var fullt med människor. Var som helst annars skulle Perrin ha trott att det var den onaturliga värmen som gjorde folk missmodiga. Men bortsett från förportsborna hade Carhains befolkning alltid varit strama och allvarliga. Åtminstone på ytan. Vad som dolde sig därunder ville han helst inte tänka på. De månglare och försäljare han mindes var försvunna från gatorna, liksom alla musikanter, gycklare och dockteatrar. Dessa människor var säkerligen förpassade till kåkstaden utanför murarna nu. Ett fåtal bärstolar, mörkmålade och med stängda förhängen, färdades sakta genom trängseln. En del av dem prydda med olika adelsbaner som liknade större varianter av en korn. De rörde sig lika långsamt som oxkärrorna vars förare gick bredvid och manade på djuren med sina pikar. Hjulens gnissel skar genom tystnaden. Utlänningar stack av mot mängden, hur dämpade färger deras kläder än hade, eftersom det nästan bara var utlänningar som red. De kortvuxna ortsborna såg ut som bleksiktiga kråkor i sina mörka kläder. Ale-krigarna stack naturligtvis också av, var de än gick. Om de så var ensamma, eller tio i grupp, så vek människor undan framför dem med flackande blickar. Många ale-ansikten vändes mot deras sällskap när det långsamt tog sig fram genom trängseln. Även om de inte kände igen Rand i hans gröna rock, begrep de vem den långa våtlänningen med sin eskort av spjutjungfrur måste vara. Deras miner skickade kalla kårar längs Perrins ryggrad. De var fundersamma, eftersinnande. Han var tacksam för att de hade lämnat Aes Sedena kvar. Bortsett från Ale-krigarna seglade draken återfödd fram genom en flod av ointresse som delade sig för spjutjungfrorna och slöt sig igen efter ashamanerna. Carhains kungliga palats, solpalatset, den strålande soluppgångens palats. Carhainierna var mycket förtjusta i namn och titlar, det ena mer överdådigt än det andra. Var byggt på krönet av den högsta kullen i staden. En mörk massa av kantig sten som med sina höga, tunga trappstegstorn ruvade över staden. Gatan de red på, kronans väg, blev så småningom till en lång, bred ramp som ledde upp mot palatset. Perrin tog ett djupt andetag när de började uppstigningen. Fail var där uppe. Det måste hon vara, och hon måste vara i säkerhet. Oavsett allting annat måste Fail vara i säkerhet. Han kände på Svalas tyglar där de var knutna vid en ring i hans sadelknapp och lät fingrarna stryka över yxan som hängde vid hans sida. Det klingade hårt av hästarnas järnskoda hovar mot stenläggningen. Spjutjungfrurna gav däremot inte ett ljud ifrån sig. Vakterna vid de stora uppslagna bronsportarna iakttog hur de sakta kom närmare och utbytte blickar med varandra. För att vara carhainska soldater var de ovanligt färggranna. 10 män med den uppgående solen på de mörka bröstharnesken och vimplar i huset Saigans färger knutna nedanför spetsarna på sina hillebarder. Perrin hade ingen svårighet att utröna deras tankar. 13 beridna män som inte gjorde sig någon bråska och endast 2 av dem i rustning, varav en i mainsk trött. Det hot som fanns kom från Caroline Damodred och Toram Riartin. Och Maine hade inget samröre med dem. Dessutom fanns det en kvinna i sällskapet. Och en ogier. De hade säkerligen inget ont i sinnet. Å andra sidan såg de 3 dussin spjutjungfrur som halvsprang framför sällskapet inte ut som om de kom för en artighetsvisit. Ett ögonblick stod allsammans och vägde. Sen var det en av jungfrurna som drog upp sin slöja. Och vakterna spratt till som om någon nypt dem. En av dem sänkte hillebarden och satte av mot portarna. Men han hade inte hunnit mer än ett par steg innan han stannade mitt i rörelsen, stel som en staty. Alla vakterna stod lika stilla och det enda som rörde sig var deras huvuden. Bra, sa Rand lågt. Knyt nu åt flödena och lämna dem här så länge. Perrin drog besvärat upp axlarna. Ashamanerna hade spritt ut sig bakom dem och täckte nu upp större delen av rampens bredd. De använde kraften, det förstod han. Med gemensamma krafter skulle de antagligen kunna slita hela palatset i bitar. Kanske kunde Rand göra det utan hjälp. Men om det började hagla armborstpilar från tornen som reste sig ovanför dem skulle de dö precis som vem som helst. Oskyddade som de var på rampen som inte längre kändes så bred. Ingen ökade farten. De som kunde tänkas titta från palatsets höga smala fönster och de kolonnkantade gångarna högt upp på murarna fick inte se någonting oroande. Charlin gjorde några snabba tecken med handen och kvinnan som hade dragit upp slöjan skyndade sig med rodnande kinder att sänka den igen. I sakta mak fortsatte de upp för stenrampen. Några av vakterna ruskade vilt på sina hjälmklädda huvuden och stirrade med uppspärrade ögon. En hade tydligen svimmat men stod kvar upprätt med hakan nedsjunken mot bröstet. Deras munnar var vidöppna, men inte ett ljud trängde fram. Perrin försökte låta bli att tänka på vad deras munkavlar bestod av. Långsamt fortsatte de in mellan de öppna bronsportarna och in på en stor borggård. Här fanns det inga soldater. Stenbalkongerna som vette mot gårdsplanen var tomma. Men däremot kom tjänare i livré skyndande för att ta hästarnas tyglar och hålla stigbyglarna åt ryttarna. Ränder i rött, gult och silver löpte längs ärmarna på de i övrigt dämpade rockarna och klänningarna. Och alla hade en liten version av Carhains soluppgång broderad på vänster sida av bröstet. Så mycket färgprakt hade Perrin aldrig förutsett på en Carhainsk tjänare. De kunde inte se vakterna utanför och förmodligen skulle det inte ha spelat så stor roll om de gjort det. I Carhain spelade tjänstefolket sin egen variant av Daes Daemar, husens spel. Men vad härskapet hade för sig låtsades de inte märka. Den som tog för stor notis om vad de välborna sysslade med, åtminstone så att det märktes, kunde löpa risk att själv bli indragen. I Carhain, och kanske i de flesta av världens riken, kunde vanligt folk lätt bli krossade när de mäktiga skred fram. En kraftig kvinna ledde bort Rapper och Svala utan att egentligen titta på honom. Nu var Svala innanför solpalatsets murar och ingenting var annorlunda. Han visste fortfarande inte om Feil var död eller levande. En dum pojkvaskers befängda griller. Han rättade till yxan vid bältet, följde Rand upp för den breda grå trappan som fanns i bortre änden av borggården och nickade när Aram än en gång sträckte sig bak över axeln för att lossa svärdet i skidan. Livreklädda betjänter slog upp de stora dörrarna vid trappans krön. Liksom ytterportarna var de av brons och pryddes av Carhains uppstigande sol. En gång i tiden skulle Perrin ha stått förstummad inför överdådet i den stora hall där de nu trädde in. Tjocka, fyrkantiga pelare i mörk marmor reste sig från de blå och gyllene golvplattorna och slutade 5 famnar högre upp i kantiga takvalv. Längs taklisten marscherade en lång rad flammande soluppgångar och väggarna pryddes av relief som visade Carhains segrande styrkor i olika bataljer. Hallen var tom, bortsett från en klunga unga män som stod nedanför en av friserna och genast tystnade när Perrin och de andra steg innanför dörrarna. Nej, det var inte bara män. Alla 7 bar svärd, men 4 av dem var kvinnor klädda i rockar och åtsittande byxor, ungefär som min, och med lika kort hår som männen. Inte för att det var särskilt kort. Både männen och kvinnorna hade det samlat i en hästsvans som nådde dem till nacken, sammanhållen med ett mörkt tygband. En av kvinnorna hade gröna kläder i en ljusare nyans än vad som var brukligt i Carhain. En annan var klädd i klarblått, men de andra hade mörka plagg med några få färgade ränder över rockbröstet. De iakttog Grants sällskap, honom särskilt ingående, insåg Perrin. Folk brukade reagera på hans gula ögon, även om han numera inte tänkte på det, såvida inte någon spratt till eller gjorde väsen av det på annat sätt. Iak tog dem under tystnad tills den sista av ashamanerna hade kommit in och dörrarna slogs igen. Den dova smällen när de stängdes drängte deras snabba, hetsiga viskningar till varandra, och sen närmade de sig med svassande steg. Kvinnorna kromade sig ännu mer än männen, vilket inte ville säga lite. Till och med deras sätt att knäböja var arrogant. Den grönklädda sneglade på kvinnan i blått som hade slagit ner blicken och sa: "Ers nåd draken, jag är Kamai Nolaisen. Shelande Darrengill leder vår orden." En brinnande blick från den blåklädda fick henne att blinka. Trots sin bistra uppsyn luktade Shelande dock av oblandad skräck, om nu Perrin hittat rätt bland dofterna. Kamai harklade sig och fortsatte: "Vi trodde inte, vi väntade oss inte att ni skulle komma tillbaka så snart." "Nej," sa Rand mjukt, "jag betvivlar att någon trodde att jag skulle komma tillbaka så snart. Ingen av er har några skäl att vara rädd för mig. Inga som helst. Tro på det, om ni tror på någonting." Förvånande nog var det Shelande som tittade på när han sa detta. Hon lyfte snabbt blicken och stirrade på honom, och strax började hennes vätskrämda lukt tona bort. Den försvann inte helt, men nästan. Hur hade Rand kunnat veta att hon varit så rädd? "Var är Carlaver?" frågade Rand. Kamai öppnade munnen, men det var Shelande som svarade: "I stora solsalen." Hennes röst blev starkare för varje ord och lukten av rädsla ännu svagare. Märkligt nog färgades hennes doft helt kort av svartsjuka när hon kastade en blick på min. Ibland ledde hans fina väderkorn mer till förvirring än motsatsen. "Den tredje solnedgångskonseljen pågår där," fortsatte hon. "Vi är inte tillräckligt framstående för att närvara. Dessutom tror jag att ordnarna besvärar henne."
"Tredje," muttrade Dobraine. "Sålunda redan den 9:e solnedgången efter kröningen. Hon har då inte förspilt någon tid. Nå, det betyder att alla är samlade. Ingen med någon ställning att tala om skulle missa den, vare sig de kommer från Carhain eller Tyr."
Shelande, fortfarande på knä, vätade på sig så att det såg ut som om hon stod öga mot öga med Rand. "Vi är redo att dansa svärdsdansen för er, ers nåd draken."
Charlin skakade på huvudet med en grimas och en annan spjutjungfru lät höra ett lågt stön. Flera av dem luktade som om de var redo att ta till våld vilken sekund som helst. Eil kunde inte bestämma sig för hur de skulle förhålla sig till dessa unga våtlänningar. I Eils ögon var problemet att ungdomarna på sätt och vis försökte vara Eil och följa G. Echo, eller snarare sin egen variant av det. Dessa 7 var inte de enda. Man kunde stöta på hundratals av dessa narrar över hela staden, organiserade i ordnar efter Ales förebild. Av de Ale-krigare som Perrin hört tala om dem ville hälften hjälpa dem, medan andra hälften ville vrida nacken av dem. Vad honom anbelangade kunde de få göra slarvsylt av G.H.O. Var är min hustru? Krävde han att få veta. Var är Fail? De unga narrarna utbytte reserverade blickar. Reserverade. Hon är i stora solsalen, sa Shelland dröjande. Hon är en av drottningens, en av Calaveres hovdamer. Stoppa in ögonen i huvudet igen, Perrin, viskade Min. Hon har säkert något bra skäl. Det begriper du också. Perrin ruskade på sig och försökte återfå fattningen. Hovdam åt Calaver. Vad hon än hade för skäl måste det vara bra. Så pass mycket var han säker på. Men vilket kunde det vara? Shelland och de andra tittade återigen på varandra med samma reserverade uppsyn. En av männen, en spetsnäst yngling, viskade hetsigt. Vi har svurit att inte berätta det. Inte för någon. En vattened. Innan Perrin hann ta reda på vad det rörde sig om tog Rand till orda. Shelland, för oss till solsalen. Det blir ingen svärdstans. Jag är här för att skipa rättvisa över alla som förtjänar det. Någonting i hans röst fick Perrin att skjuta ragg. En biton hård som en hammare. Fail hade säkert något gott skäl. Det måste hon ha.